Ja, vi får en extra orsak att be om Guds andes ledning när vi har en så svår bibelbok framför oss som profeten Hesekiel, så vi förenas i bön. Kära himmelske far, denna kväll får vi tacka dig för förmånen att åter få börja en ny serie bibelstudier. Och att vi får göra det i Jesu namn. Och det betyder också att vi får förtrösta på din ledning, att du sänder anden som förklarar det vi behöver förstå. Och sen får vi också acceptera att det finns en hel del som vi inte förstår och som du då inte heller ser som nyttigt för oss att låta oss få veta medan vi lever här på jorden. Och Herre, vi får också be dig att sätta gränser så att vi inte flyr ut i spekulationer och idéer om hur vi ska förstå det ena och det andra utan att vi har ett belägg för det i Bibeln. Hjälp oss att hålla oss till det som står skrivet. Så får vi, Herre, be för var och en som har samlats här ikväll, för dem som gärna ska vara med och som inte kan vara med ikväll, för dem som får del av det här efteråt via inspelning. Och så får vi be om välsignelse också över kommande samlingar och verksamhet här i vår verksamhetslokal Bibleon. Tack, Herre, för den förmånen du har gett oss att få en plats där vi får samlas. Men framför allt för att du själv vill vara med oss och höra oss och leda oss där vi går bedjande fram. Så får vi tillsammans be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Då vi nu ska försöka gripa oss an den här profetboken, så har jag gjort en del hjälpmedel här till att börja med, så att vi kan lite orientera oss i tiden när profeten Hesekiel var verksam och om hans situation, hur han skrev och hur vi allmänt ser på, eller vad vi hittar i den här profetboken. Så vi ska först lite orientera oss i historien och kolla var profeten Hesekiel kommer in i historien. Och det här schemat som jag har gjort, som jag misstänker att syns lite dåligt på det som spelas in, men det finns också i pdf-form som man kan ladda ner det från nätet. Det här är en kronologi nu som visar tiden från Abraham till Jesus. En tid av 2000 år. Vi har där Jakob och hans söner till Egypten. En begynnelse av den 400-åriga perioden när Israels barn var trälar i Egypten. Visserligen inte trälar i början, utan det utvecklades så småningom till en träldom av det värre slaget. Och sen har vi då återkomsten och domartiden som ligger däremellan uttåget och kung David. Eller Saul var ju egentligen kung före. Efter kung David kom Salomo, och efter honom så delades riket i två delar. Det var 932 före Kristus. Så fanns där två riken, nordriket Israel och sydriket Juda, parallellt Det var egentligen mest judastam som var kvar kring Jerusalem. En liten splittra av Benjamins stam också. Men de 10 stammarna, så de övriga, de kallades då Nordriket eller Israel. Och det hade bestånd bara till 722, alltså cirka 200 år. Tills assyrierna kom och folket föddes till Assyrien. Och det här var ett Guds svar på en lång serie profetior, eller ett förverkligande av en lång serie profetior som riktades till folket, därför att kungarna gjorde vad ont var i Herrens ögon. De följde inte på Guds vägar, och därför måste de straffas. Så att det nordiska folket, Israels folk, så utplånades nästan, nära på. Åtminstone så fördes de ut till Assyrien och spreds runt bland befolkningen på annat håll. Sydriket Israel hade bestånd till 605, då, det ska vi se lite närmare på ännu, då exilen i Babel började, den ungefär 70-åriga fångenskapen, när folket från Juda var födda till Babel. Och det är under den tiden som Hesekiel profeterar. Så nu är vi just där han finns. Återkomsten skedde 538. Och efter det så har vi då några historiska böcker, som är framförallt Esra och Nehemja, som beskriver återkomsten. Men under den här tiden så fanns också några profeter den sena tiden, och framförallt då den sista profeten Malaki, som var verksam ungefär på 400-talet, eller på 400-talet, ungefär samtidigt som Esra och Nehemja. Från den tiden så finns ingen profetia längre i Juda. Profetian slocknar. Och den återkommer först med Johannes döparen. Så han är den som på nytt kommer med profetior. Sen ska vi ta nästa bild. Och där har vi då profeten Hesekiel lite inzoomad. Och där har jag, ska se, där har vi den. Jeremia är en profet som betyder väldigt mycket också för Hesekiel, och på många sätt en parallell till Hesekiel. Jeremia inledde sin verksamhet 626. Han kallades till profet då. Och det betyder att han var verksam. En del av sin verksamhet hade han före exilen. Men han var verksam ännu under exilen. Och hade alltså en lång profetgärning. 612, det här är före Kristus allting, före vår tideräkning, då övertar babylonierna herraväldet från assyrierna. Jesaja, han var verksam på 700-talet, alltså ett århundrade före. Och han profeterar mot assyrierna, det kommer att gå under. Det kommer inte att ha bestånd, det här folket. Och det går så. 612 så övertar babylonierna herraväldet från assyrierna. Och det är då kung Nabopalassar som är kung i Babylonien, och han intar Assyrien. Så hade en stor general, Nebukadnessar, som 605 före Kristus har en stor framgång med ett fälttåg emot den egyptiska kungen Neko, farao Neko. Och det här fälttåget är väldigt berömt. Alltså striden vid Karkemish, som är i norra Syrien. Det var 605 före Kristus. Då krossades det egyptiska stormaktsväldet av babylonierna. Och det här har också den följden att Nebukadnessar, som då var general och som snart blev kung, samma år blev han kung, han kom också till Juda. Juda hade varit beroende av Egypten. Och det blev liksom en följd av det här då. Och han förde bort då adeln. De duktigaste, de mest bildade, lärda människorna. Och till dem hörde Daniel och hans 3 bröder, medbröder, inte fysiska bröder, som fördes till Babylonien år 605. Före Kristus. Det var den första deportationen. Och Det står inte någonstans riktigt exakt hur många det var. Under den här tiden var Jojakim kung i Juda. Han var tyvärr en sån kung som gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han var son till Josia som gjorde en reformation ungefär 20 år före det här. Som hittade lagboken i templet, Mose lag. Och som restaurerade en hel del av gudstjänstverksamheten. Han var en god, en bra kung. Men hans son Jojakim hörde till de onda kungarna. Han regerade inte så länge, han regerade från 608 till 597, 11 år. Och han fick då vara kvar där, men han avgick 597 eller dog. Och 597 kom Nebukadnessar åter till Juda, för att Jojakim hade nämligen gjort uppror, och Nebukadnessar kom då för att slå ner det här upproret. Och han tog nu en stor del av folket till fångenskap i Babel, 597. Och då tog han också Jojakim, som var Jojakims son. Och han var bara en pojke vid den där tiden, ung pojke. Och han fördes då också till Babel. Och 10 000 av de bästa. 10 000. Det var de som hade någon slags bildning, i synnerhet prästerna. Och då fördes också Hesekiel till Babel. Hesekiel var nämligen präst. Han var son till en präst och han var själv präst. Ja, det ska vi återkomma till, just det här när hur prästtjänsten börjar i den här, på den här tiden. Då sattes Sidkia, som var Jojakims farbror, egentligen hette han Matanja. Han sattes in till lydkung under Nebukadnessar, men egentligen utan makt. Men han var inte alls bättre, utan han var tvärtom mera ond än sina fäder. Och sin brorson. Sidkia gjorde uppror år 587. Och man vet precis datum också, för det står i krönikeböckerna, eller i andra kungaboken 25 berättas det om det här. Och man har kunnat fastställa det här upproret i 15 januari 587 före Kristus. Annars så är de här datumen ganska så osäkra i den här tidsåldern. Men det står alltså precis där när det var. Vi ska inte gå in på de här sakerna, det är historiska ramar. Och då kom Nebukadnessar alltså på nytt. Och så kom han med storsleven. Nu belägrades Jerusalem. Belägrades i 1,5 år. Och det blev fruktansvärda tider. Det här är den tragedi som är en av de tragedier som kallas Jerusalems jämmerliga förstöring. När Nebukadnessar sen slutligen den 14 augusti 586 förstör staden. Den andra, det var år 70 efter Kristus. När generalhärföraren Titus, den romerska härföraren, förstör Jerusalem då, tre årtionden efter Jesus. Och det här är ganska parallella. Lika hemska, båda två. Nu, vid det här upproret, och när Nebukadnessar då intar Jerusalem, då för han nästan alla judar till Babel. Nästan alla. Han lämnar kvar några fattiga. Några av de fattigaste, sägs det faktiskt, för att köta vingårdar och åkrar. Och då ska vi väl också anta att de som var så fattiga som lämnades kvar där, de hade nog inte någon egen andel av de här vingårdarna. Det var inte några självägande bönder som kunde äta sin frukt och njuta av frukten, utan de var slavar i det stora hela, som skulle skaffa körd åt sina herrar. Men man ville ändå ha sådana som var sakkunniga kvar på plats. Då utsåg man Gedalia till styresman. Det var en jude, en av de fromma judarna. Och sen ändrar Hesekiels, vi ska fortsätta säga mer om det här så småningom. Hesekiel ändrar sin profetgärning. Han börjar profetera 593 förresten. Och slutar ungefär 571. Man kan också påträffa 592 till 570 för de här åren. Det är nämligen så att det finns olika sätt att räkna de här åren. Ett sätt användes i Juda där man räknar, vänta nu, vilken ordning var det nu? Man räknar tillträdelseåret från året efter det kungen hade tillträtt. Och i Babel räknar man det från samma år. Nu är jag inte helt säker på om det var tvärtom. Men det är i alla fall den här olikheten. Det finns belagt i olika uppgifter på ett år när, om när kungar tillträdde, när Jojakim tillträdde. Och det här är förklaringen. Alltså det att man på ena stället räknar tillträdelseåret efter. Det att det var, man tillträdde, man hade först ett tronbestigningsår och sen var det tillträdesår. På det andra stället var tillträdelseåret det år man började. Så därför kan det vara variation på de här siffrorna också. Och sen har vi då en inramning på andra sidan där perserna intar Babel och när Zerubbabel får återvända till Jerusalem med 50 000 judar. Det var år 538. Och det var då när Daniel läste Jeremia att 70 år ska fångenskapen räcka. Efter de 70 åren, säger Herren, och det säger han i Jeremias profetia, så ska han se till sitt folk och låta dem få återvända. Det var då Daniel, enligt Daniel kapitel 9, ber sin bön där han bekänner folkets synd och där han ber om att Gud ska se till sitt folk och låta dem få återvända. Och då såg Gud till sitt folk. Och så kommer då perserkungen och intar Babylonien. Och perserkungen, han utfärdar ett edikt, ett påbud att man ska låta judarna återvända. Och då är det Zerubbabel, en av de adliga furstarna som leder 50 000 människor tillbaka till Palestina. Sen blir en hel massa av människorna kvar där. Det här har betydelse också för i Hesekiels bok. För tänk på hur lång tid det här var. Alla var inte 70 år där. En del var bara 50 år. Men i alla fall. Tänk er att man förs till, ska vi nu säga, för att inte göra det något sibiriskt av det, att man förs till Frankrike. Och så bor man 60, 50, 60 eller 70 år i Frankrike. Och man etablerar sig, man har ett yrke och man klarar sig, livnär sig där. Man skaffar hus, man får barn, man får barnbarn. De rotar sig där i landet. Och så kommer då ett tillrop att nu ska ni återvända till Finland. Jag antar att det är ganska många av den här andra generationen och kanske också första generationen, men åtminstone andra generationen som säger, varför skulle vi få dit? Till ett land som vi inte känner. Vad skulle vi där göra? Vi stannar här. För där i Babel var det inte slavar. Visserligen så var det säkert många ordregligheter, men de som anpassade sig efter landet, så de kunde klara sig rätt så gott. Hesekiel hade som en stor uppgift att visa på dem att Gud vill att de ska dyrka Herren i Jerusalem och att det är där de ska tjäna Herren. Och när de får vända tillbaka till sitt land så ska de ta chansen. Han har alltså en uppgift att trösta dem att de ska få återvända och att det här återvändandet ska betyda att de då får tjäna Herren på ett sätt som de då har blivit lovade att göra. Men en del av de judar som då blir kvar, vi vet ju att Esters bok handlar om tiden på Xerxes tid eller Ahasveros tid, och då fanns det en hel del judar kvar i Persien då mera. Men under Esra, lite efter Esters tid, så då, han är en präst, så då återvänder först 2000 judar och sen kommer Nehemja som är ståthållare, han är en statlig tjänsteman och han återvänder då också med en del grupper som det omnämns i böckerna av Esra och Nehemja. Och det är då när Nehemja återvänder, eller han återvänder för andra gången för han far till Babel emellan. När han återvänder för andra gången, det är under den tiden som Malaki profeterar. Då profeterar han om att Elia ska komma tillbaka. Och då ska Herren komma. Messias ska komma. Och det är den sista profetian då. Där har vi alltså försökt göra då en införning i hela den här historien. Vi ska också se på en karta som visar lite av det här. Den här har jag faktiskt knyckt från Google Earth och det här lagt på ett par saker av den. Jag har ritat ut Nineve och Babylon som är de två stora städerna i den här historien. Nineve var assyriernas huvudstad. Det var dit Jona fick i uppdrag att resa med profetia om att Nineve kommer att gå under om det inte gör bot och bättring. Och det gjorde bättring, men först efter många konstigheter. Nineve finns alltså i norra delen av nuvarande Irak. Det är de här gula gränserna här, så ser vi där Nineve och Babylon finns med, så det är Irak. Bagdad finns lite norr om Babylon, den här sydligare ringen. Babylon är egentligen bara en ruinstad idag. Det är en stad där man har gjort utgrävningar och där det finns minnesmärken. Det var ju det dåtidens mäktigaste, största, rikaste stad. Så det är inte samma som Bagdad. Ninevejen finns i en del av Mosul som är en aktiv stad i dagens Irak. I nordligaste Irak, det kurdiska området. Det var där var Nineve. Sen talar vi om Karkemish som är vid Eufratflodens översta gräns. Ni kan se där i, jag kan inte visa på den här och jag går inte heller bort för att inte tappa ljudet härifrån. Men ni ser den där floden som går där i norra Syrien mot Halab, till vänster om ordet Nineve. Där syns en kontur av en stor flod. Det är Eufratfloden som slingrar sig ända upp dit mot Medelhavets nordöstra bukt. Och där uppe i, där den svänger lite högre, där ungefär vid gränsen mellan Syrien och Turkiet i dagens, med dagens gränser, där låg Karkemish. Och man kan ju undra över hur ställde man till ett krig mellan babylonierna och egyptierna så långt från det som skulle vara tvärsnittet, liksom enklaste vägen skulle vara den att åka rakt mellan Babylon och Egypten, tvärs över ungefär. Men det är faktiskt så att den vägen reste man inte, för det var oländig öken. Den vägen som man reste med kameler och annat, så den vägen kallades den fruktbara halvmånen. Och det är alltså som en halvcirkel som går där nere från Kuwait, nere vid Persiska viken, uppåt och sen och förbi, liksom genom tvåflodslandet upp mot Nineve och sen då förbi Karkemish där uppe vid gränsen och sen ner längs kustlandet. Det var färdvägen. Och det betyder också att när det i profeten Hesekiel står att, eller i andra profetior står att skaror kommer norrifrån, så kan det mycket väl vara babylonierna som avses. Trots att Babylon ligger rakt österut från Palestina. Men de färdades den där vägen och kom norrifrån, ner i landet. Och det var ju den färdvägen också som Abraham kom. Han utvandrade från det kaldeiska Ur som är Kuwait, ungefär, eller lite högre upp för att där var havet troligen högre upp på den tiden. Det är ju tvåflodslandets mynning, deltat, där nere. Så utvandrar han uppåt längs landet, de här två floderna, upp till Harran, som ligger någonstans där mellan Nineve och Karkemish, alltså där uppe, inte så långt från Karkemish. Där låg den här staden Harran som Abraham kom till och som sen han fick i uppdrag att dra ut. Och dit Jakob flydde, där han då tjänade hos sin morbror Laban i 14 år. Det var där uppe, just i de här källområdena till Eufrat. Så att när de kom sen, alltså reste mellan Palestina och Harran där uppe, så det är en avsevärd väg att tillryggalägga till fots. Det är många dagar, till och med veckor, som det tar. Det där, det är en bra bit. Det här var lite om den här kartan då, så fick vi också där en uppfattning om var det här är. Och den här Hesekiels boplats och judarnas boplatser var då där i trakten av Babel. Hesekiel han bodde i Kedar, som är en Kebar var det. Jag började vara osäker på det också. Kebar, som är då en biflod till Eufrat, och troligen var det en sån här kanalflod som man hade förstora eller muddra för att köta bevattning. För det fanns mycket agrikultur, högstående jordbruksverksamhet där i de här nejderna, fruktbart område. Så det är där i det centrala Irak enligt dagens läge. Så ska vi se lite på Hesekiels verksamhet. Och där kan vi dela in hans verksamhet i två huvuddelar. Han verkar bland de deporterade i Babel. Han fördes ju dit då 597 ungefär, när en del andra hade varit där en tid, till exempel Daniel, och när då en stor grupp följde med honom. Men sen kom det ju flera dit då vi förstör Jerusalems ofärd. Och en stor del av boken så behandlar då tiden före 586, alltså före ofärden. Då profeterar han om Jerusalems ofärd. Han förelägger dem att de ska göra bättring, vända sig till Herren, och de ska inte lita på att det yttre jordiska Jerusalem och det jordiska templet kan förhindra dem, hindra Guds vrede att drabba dem på grund av deras avfall. För de levde i en falsk förtröstan. De tänkte många gånger på det sättet att vi har templet. Där har vi Herrens förbundsark. Ingenting kan skada oss. Om vi har förbundsarken, då är vi trygga. Om vi har Herrens tempel, då vet vi, där bor Gud. Herrens härlighet bor där i templet. Vem skulle kunna skada oss? Det här är det som Hesekiel tar fram. Och så säger han, ni ska veta, och det han inte bara säger, utan han handlar med många såna här symbolhandlingar som Gud ålägger honom att göra, för att visa att nu kommer Gud att dra ut från templet. Han säger, det blir så, om ni inte omvänder det, att Gud drar ut från er. Ni kommer att bli utelämnade. Vi har en parallell till den här falska förhoppningen i Gamla testamentet också, när man förtröstar på förbundsarken som man bar ut i kriget mot filisteerna på ett helt vidskepligt sätt. Man sa så här, filisteerna är för starka, vi klarar inte av dem, men om vi bär ut förbundsarken i spetsen på vår här, då kan ingenting skada oss, därför att där förbundsarken är, där är Guds makt. Och så gjorde man så, och så stupade man, och filisteerna tog förbundsarken. Inte ska man förlita sig på såna yttre saker och samtidigt då avfalla, alltså göra uppror mot Gud. Det är hjärtats uppror som är orsaken till att Gud lämnar sitt folk. Inte det om man har en yttre pjäs. Och samma parallell kan vi bra säga i vår tid. Man kan förtrösta på den yttre helgedomen och mena att vi har den och vi har traditionerna, då är vi trygga. Men har vi inte Guds ord med oss, har vi inte vördnaden för hans helighet, lydnaden för hans ord spelar det ingen roll hur vi har det med yttre hus eller föremål. Syftet med hans predikan var att väcka ånger och lydnad inför Gud. Det här är fåfängt verkade, för att det hjälpte inte. Men sen kommer då 586 med den fruktansvärda förstörelsen. Då blev Hesekiel en budbärare om att hedna folken ska gå under. För hedna folken, de var ju inte förstås alls bättre. Judarna hade ett företräde, de hade haft Guds lag, men hedna folken, de levde utan lag. Och han predikar för undergång för dem, om och om igen, och till olika folk. Men för sitt eget folk så predikar han tröst och hopp att återvända från exilen. De ska få vända tillbaka. Och om Guds folks slutliga upprättelse. Det här är en stor del av Hesekiel som beskrivs med mycket, mycket märkliga beskrivningar om den messianska härligheten, som på sätt och vis går ihop med profetian om, alltså det går ihop två saker där. Dels hur Gud ska upprätta sitt rike med hjälp av Jesus, Messias. Och hur han slutligen ska upprätta sitt eviga rike i härlighet när han kommer tillbaka. Jesus kommer ännu en gång och tillintetgör all fiende. Och Hesekiel betonar då också vikten att hålla fast vid Guds ord. Det var just det här som jag tidigare nämnde, att han ville bevara kunskapen om Guds ord. Hålla dem rustade när de vänder tillbaka till sitt land, så att de lever i enlighet med Guds ord. Så ska vi säga någonting om bokens litterära stil. Det brukar höra till i såna här inledande översikter, men det blir inte så mycket, för att där skulle det behövas en exeget av facket för att kunna ge exempel. Vi ska bara säga några få saker. Hesekiels bok är mycket märklig. Det är en litterär, en intressant litterär samling av poetisk och konstnärliga skildringar, och sen är det berättande prosa. Och han är också själv uppträder som olika personligheter. Han uppträder ibland som en sträng domspredikant som inte ger något förbarmande. Och sen kan han också uppträda som en mild rådgivare. En vänlig själavårdare som lyssnar och som möter de olycksdrabbade med mildhet. Ett kännetecken för den här boken är att den ger många levande utmålningar av, med bilder och symbolhandlingar. Det här kommer vi att se på en hel del. Och i det har den också likheter. Jag kanske inte i det, men att den har såna märkliga framställningar. Så där har den likheter med Uppenbarelseboken, som ju också har sån här apokalyptisk prägel. Så ska vi säga någonting också helt kort om temat, vilka olika delar som finns i den här boken. Och ett tema som återkommer väldigt ofta, det är: ni ska känna att jag är Herren. Det här är ett uttryck som i 1917 års bibel översattes med: ni ska förnimma, i skolan förnimma att jag är Herren. Det finns om och om igen. Ordet förnimma kanske ger oss som har använt 1917 års bibel och äldre språk ett annat intryck än inse, som finns i folkbibeln. Jag tror att det är frågan om förstås att ordet inse är kanske lättare att förstå. Ni ska då inse att jag är Herren. Men inse har på något sätt en sån här intellektuell klang. Alltså, i ett bevis i matematiken ställer man upp en utgångspunkt med hjälp av eller man har utgångspunkter som kallas axiom, och så ställer man upp ett teorem som man ska bevisa. Och så gör man en deduktiv härledning, alltså man drar slutsatser strikt efter vissa regler. Och sen när man har gått igenom det här och insett varje steg, jo, helt klart, så här är det. Logiken säger att då måste det vara så. Ja, så är det. Så när man har kommit till slut och säger vilket skulle bevisas, då har man insett att det är så. Nå, det kan ju vara så också förstås med kunskapen om Herren. Man har insett det. Men det är mer än så, därför att den insikten är inte en huvudets insikt, utan den går genom märg och ben. Den går in i vår kropp. Den går in i hela liksom vårt väsen. Ni ska förnimma, eller ni ska känna att jag är Herren. Då har vi de här olika delarna som profetboken innehåller. Man kan säga att det finns tre delar, det är inte två delar som det skulle kunna vara om man skulle bara ha tagit de här två före Jerusalems ofärd och efter Jerusalems ofärd. För att före ofärden så finns också det är faktiskt efteråt, men det finns en tvådelning i det också, därför att Hesekiel predikar dels profetior mot hednafolken och dels återupprättelse. Men vi ska ta första delen först. Det är hot om dom över Guds obotfärdiga folk, och det är till och med det 24 kapitlet. Det här går vi då inte igenom nu och bläddrar, utan vi bara konstaterar vilka de här delarna är och vad det finns där. Först att Gud sänder sin talesman. En talesman, det vill säga han sänder Hesekiel. Jeremia hade han sänt tidigare. Han sänder Hesekiel som profeterar till sitt avfälliga folk. Eller till sitt rebelliska folk, kunde man också säga. Och så förebildar han Jerusalems belägring med symbolhandlingar. Mycket märkliga sådana. Och så diskuterar han orsak och verkan. Vad beror det nu på? När han då visar med sina symbolhandlingar hur Jerusalem ska belägras. Så vad beror det på att Jerusalem ska belägras? Och så visar han på att det här beror på att folket har avfallit från Gud. Därför måste Gud. Och så kommer det en mycket dyster beskrivning där Herrens härlighet lämnar staden. Och det var just det som Hesekiel hade sagt. Eller det är det som han säger här nu, som vi talade om tidigare. Det är ingen garanti för att Herrens härlighet ska finnas i staden, trots att han har byggt sitt tempel där. Om folket är avfälligt så lämnar han det. Och nu kommer det en syn som visar det här konkret. Så förutsäger han fångenskapen. Och så varnar han för stadens fall. Och nästa avsnitt, det är då profetior mot olika hedna folk, och där finns Ammon, Moab, Edom, Filisteerna, Tyrus, Sidon och Egypten. Det är alla de här folken som har på något sätt ofredat eller krigat mot judarna, mot Guds folk. Och den tredje delen, det är då löftena om återupprättelse. Och där har vi det är många, många kända avsnitt här. Hesekiel som väktare, då han säger att den som är satt i väktare för en stad, han är skyldig att varna om fienden kommer. Om fienden kommer och han har varnat, då är han inte skyldig till den ofärd som kommer. Men om han låter bli att varna, då ska blodet utkrävas ur hans hand. Han som är väktare och som inte har varnat. Så förklarar han Jerusalems fall, berättar ännu varför det har blivit så här. Och så talar han om herdar och får. Och det är ju mycket välkänt, till exempel på Hedesöndagen. En text som talar om att han ska söka upp sina får, och han ska förbinda dem. Och han ska ge dem ett nytt hjärta, stenhjärtat ska bytas ut och så vidare. Och så kommer ännu en profetia mot Edom som sprängs in i det här sammanhanget. Och sen en profetia till Israels berg, flera kapitel. Och så kommer dalen med de förtorkade benen där Hesekiel ser hur det finns benknotor som börjar få liv och det människor reser sig ur de här benknotorna. Så berättar han om en nation under en kung, hur Gud ska vara deras kung. Och så finns det ett par kapitel som har en profetia mot Gog, som man ofta i vår tid i många sammanhang läser på ett väldigt spektakulärt sätt. Där man menar att det här kan man förklara med folk i vår tid, precis olika detaljer från Hesekiel, så kan man säga att där är de och de folken. Så det kommer att rasa mot Israel. Och det gemensamma med de här profetiorna är i allmänhet att det ska bli en strid i kring Jerusalem, där de här olika folken som man då märker upp ska komma och anfalla. Och så får han då en syn om återupprättelse, och det är 8 kapitel i slutet, 9 kapitel till och med, där han berättar om Jerusalems tempel, eller om det nya templet, som inte är ett jordiskt tempel, utan som är ett mycket mera härligt tempel än Salomos tempel någonsin var. Och där flyter Kristi kyrka, det andliga templet, ihop med den eviga saligheten, där templet alltid, där templet är Gud själv. Så där är ungefär då den här skissen över Hesekiels bok. Och då har vi orsakat lite börja på med kapitel 1 idag. Jag kommer att använda en utgångspunkt, och jag har nu redan gjort det delvis i det här som jag börjar med. En bok som finns i The People's Bible-serien av Northwestern Publishing House i USA, Wisconsin Nordens förlag. De har en serie med såna här populära framställningar av de här olika böckerna i Bibeln. Den här är skriven av Keith Bernard Kuschel, och den utgavs 1986, och kanske nu eventuellt har nytryckts senare. Jo, den har nog det här förlagor också som ligger till grund för den här från tidigare år. Och den är inte någon särskilt grundlig, alltså inte på det sättet att den går igenom och analyserar vers för vers vad det står i grundtexten, utan den här är gjort för vanligt folk som ni och jag. Och det enda problemet med att vi skulle kunna använda den som lärobok här är att den är på engelska. Så jag försöker nu plocka ut härifrån och återberätta. En del av er så klarar engelska, men jag vet att inte alla är så förtrogna med det språket. Så det här, vi kommer att se lite huvudsakerna härifrån, men så har vi naturligtvis också Geseli bibelverk, och där finns det mycket bra förklaringar till vers för vers kommentarer, delversar också, och det har vi också orsakat att hålla i minne. Så ni kan gärna gå in när ni förbereder er för nästa studium, så skulle jag gärna säga att ni går in och läser i förväg, och då skulle ni gärna kunna gå in också på nätet om ni inte har Geseli bibelverk hemma i hyllan och gå igenom och bläddra vers för vers och läsa hur Geselierna kommenterar det här. Angående första kapitlet så skulle vi kunna säga så här, att det är en helt utomordentligt fantastisk vision av Guds kallelse och Guds ankomst till Hesekiel när Gud kallar honom, som innehåller såna element så att det har funnits spekulationer av alla möjliga slag vad det här kan betyda. Och en sån spekulation, som är egentligen hårresande spekulation, är att Hesekiel helt enkelt såg varelser från en främmande, ett främmande solsystem eller en främmande planet som kom med ett flygande tefat som hade en högtstående teknik där det var hjul som var inne i varandra och de behövde inte svänga när de rörde sig. Och man menar att Hesekiel med sina begränsade kunskaper, han kunde inte förklara vad det här egentligen var. Nåja, det är såna här märkliga saker. Men det finns nog paralleller också till det här i andra delar av boken. Eftersom vi nu spelar in det här så ska jag läsa själv, börja med de tre första verserna här i Hesekiel. Vi läser i Jesu namn. I det 30:e året, på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud. På 5:e dagen i månaden under det 5:e året sedan kung Jojakim hade förts bort i fångenskap kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid floden Kebar, och Herrens hand kom där över honom. Det här i det 30:e året, det finns ingen referens. Och den här utsagan så tolkar man i vanliga fall, och de allra flesta, men man kan inte säga säkert, så att Hesekiel var 30 år, alltså i det 30:e året av Hesekiels liv, när han såg den här synen. Han var bland de bortförda vid floden Kebar, bortförda alltså som det hade förts i exil. Och han säger att han fick se syner från Gud, himlen öppnades. Vi kan jämföra det här med Johannes på Patmos som också kom i andehänryckning på Herrens dag. Och så står det att han fick se saker som var från det himmelska. På 5:e dagen i månaden, under det 5:e året sedan kung Jojakim hade förts bort i fångenskap. Det här är då en klar kronologisk hänvisning. Och det är då förklarat också i folkbibeln. Det är 593 före Kristus. Det är då han börjar se sina syner. Kung Jojakim hade förts bort i fångenskap 597 som Hesekiel. Om man då räknar att nästa år är det första året, 596, 595 är det andra, 594 är det tredje, 593 är det fjärde, då skulle 592 bli det 50 året. Men på babyloniskt sätt, och jag tror att det är den vägen, så räknar man då själva det första året som första. Alltså så att 597 var det första året och då blir det 593. Och då, det är det som folkbibeln då utgår ifrån. Men det här kan kasta då på ett alltså. Och Hesekiel, han var präst. Och det är en intressant detalj med det här att han var 30 år när det här hände. För det är nämligen så att prästerna, de skulle börja sin tjänstgöring när de var 30 år gamla. Det finns i 4:e Mosebok, kapitel 4, ett par verser. 4:e Mosebok 4, som beskriver det här. Kehatiternas tjänstgöring talas det om i 4:e Mosebok 4. Herren talade till Mose och Aron och han sa: räkna antalet av Kehats söner bland reviterna efter deras släktar och familjer från 30 år eller äldre upp till 50 år, alla arbetsföra män som kan göra tjänst vid uppenbarelsetältet. Och i vers 30 i samma kapitel så står det: inmönstra dem som är 30 år eller äldre upp till 50 år, alla arbetsföra som ska tjänstgöra vid uppenbarelsetältet. Står alltså här på två ställen. Och det här, det var då utgångspunkten till att de levitiska prästerna började sin offentliga tjänstgöring vid templet vid 30 års ålder. De förbereddes förstås på olika sätt före. Och de var präster före det också, som Hesekiel sägs, som kandidater. Det är intressant också att Jesus inledde sin verksamhet offentligt vid 30 års ålder. Så det är tydligen en ålder när man anses ha blivit kar. Att man ger en uppgift på den, från den tiden. Och då börjar alltså Hesekiels verksamhet. Han verkar 22 år. Och det står i åttonde kapitlet också att de äldste brukar samlas, alltså nu är vi Hesekiel tillbaka. I Hesekiel 8 så står det i första versen: när jag det sjätte året på 50 dagen i sjätte månaden satt i mitt hus och de äldste judar satt hos mig. Så Hesekiel hade ganska snart tydligen fått en betrodd ställning, så att folkets äldste brukar samlas i hans hus. Och det är helt möjligt att han ägde ett hus där vid floden Kebar. Och där var han då verksam. Om vi ser i 20 kapitlet så står det samma sak om honom. I 20 och första. I det sjunde året på 10 dagen kom några av de äldste i Israel för att fråga Herren, och de satte sig ner framför mig. Så ska vi gå tillbaka till det första kapitlet. Det står att Herrens hand kom där över honom. Och det här är en utsaga, förlåt mig, som betecknar att han fick särskilda gåvor. Dels det att han fick kraft att göra sådana symbolhandlingar som verkar helt omänskliga att genomföra. Kommer senare att läsa om det. Och dels betyder att Herrens hand kom över honom det att det var Gud som var initiativtagaren. Det var inte Hesekiel som började fundera vad han ska säga nu, utan Gud tog initiativet och la sin hand på honom, och då måste han framträda med sitt ord. Det här är en väldigt viktig sak, för en sann profet, han profeterar inte sitt eget, utan det är Gud som ger. En falsk profet kommer med det som han har i sitt inre. Och så ska vi också observera att här står Herren med kapitäler i vers 3. Herrens ord kom till prästen Hesekiel. Och man kan säga att Herren som skrivs med såna här kapitäler, som är Jahve, det är gamla testamentets frälsarnamn. Det är när Herren frälsar, då använder han det här namnet. Så var det ju när han uppenbarade sig med det här namnet för Mose vid den brinnande busken. Då han skickade Mose för att frigöra sitt folk från Egypten. Herren skulle frälsa sitt folk. Och nu är det också frågan om den frälsande, frälsaren i gamla testamentet som kommer. Och så kommer då synerna. Och eftersom klockan har gått så långt så börjar vi med de här själva märkliga synerna först nästa gång. Så att ni kan gärna läsa hela första kapitlet. Jag vet inte om kanske vi eventuellt hinner fler, för att jag har nog inte så väldigt mycket att säga att jag skulle utlägga vers för vers på något grundligt sätt här, utan det är nog mer sådär i huvuddrag. Men vi lämnar det på det här stället, så kommer vi in på de egentliga synerna nästa gång. Och det är om 2 veckor som vi då ska fortsätta den 28:e. Och jag kan också tala om att vi före det har gudstjänst nu på söndag. Så att klockan 6, det är på kvällen, kvällsgudstjänst, då är alla välkomna med. Också förhoppningsvis via Logos direkt. Och med det så avslutar vi med lovprisningen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.